Tiden är kommen. Tiden är kommen.
Ja, verkligen. Som vi har längtat och våndats.
Oh, jag känner mig... ja, det är det här. Vi sa ju det när... Vi liksom satte igång sådär innan vi hoppade i och simmade över floden för att sen mötas nu på andra sidan. Att inget, vi ska inte prata någonting om vad vi tycker förrän vi spelar in. Så att här sitter vi ju nu i, ja vad är det, öppna världar avsnitt 67. Det är du Jules och det är jag.
Yes. Det har varit så satans svårt. Alltså fy fan, jag hade aldrig velat diskutera ett spel så mycket som det här är. Så får man inte göra det. Och vi kommer inte få göra det egentligen i den här, det här avsnittet heller. För vi har en berg att tänka på.
Det blir en spoilercast i ett senare tillfälle.
Ja. Ja.
Men det, vilket spel är det vi snackar om här då? Vill du ha den äran?
Vi snackar om The Last of Us 2. Eller 2 om man vill prata engelska.
Eller i Gudfaden stil part 2.
Mm, precis. Mm.
Men du, jag vet inte vart vi ska börja. Vi kommer ju snacka idag. Vi kan ju börja med att berätta för dig, kära lyssnare som är här, att vi självklart inte kommer att spoila något som vi själva hade känt att vi hade velat upptäcka själva. Ovanpå det så är det också väldigt just nu idag då, den 12:e, strikta riktlinjer också som vi fortsätter följa under embargot här. Men vi kommer prata om våra intryck i helhet, helt enkelt. Det är väl det vi kommer prata om. Så då behöver vi inte vara oroliga över att vi kommer att spoila några viktiga story-detaljer eller dylikt. Utan ja, det är väl egentligen här vi är. Spoilers kommer som sagt i ett senare avsnitt.
Oh ja.
Men jag vet inte, det är så här verkligen, vem ska börja bara... den stora frågan, vad tycker du?
Vad jag tycker? Oj, alltså det är en enorm fråga.
Vi har ju spelat igenom hela spelet, kan vi börja med att säga.
Ja, hela spelet. Det tog 35 timmar för mig att ta mig från start till mål, vilket ju måste anses väldigt långt.
Mm-hmm.
Och utan att spoila så känner jag att ja, du får spela in getbröd, eller kanske spoilar liksom redan 2 minuter in i podden.
Okej. <Okay. laughs>
Men det här var ett väldigt emotionellt jobbigt spel. Fruktansvärt jobbigt. Och jag känner att jag processar fortfarande. Och kommer att processa lång tid framöver. Ett enkelt svar, gillar jag det så är det 50% ja, jag älskade, 50% nej, jag hatade det. Jag känner två starka, väldigt motstridiga känslor här. Och jag tror inte att jag kommer att kunna gå in på djupet i varför jag känner de här känslorna förrän vi kommer till spoilercasten. För så mycket har att göra med handlingen som jag inte kan avslöja nu. Utan det måste ni få spela och uppleva själva.
Mm-hmm. Ja, och sen när man håller med. Jag vet inte. Hur ska jag svara på vad jag tycker? Eller hade du kanske något mer du ville tillägga i svepande sådär innan jag säger vad jag tycker om det här spelet?
Nej, kör du.
Ja. Alltså, när du säger 50-50 så...
Det kanske är mer 70-30.
Jaha, åt vilket håll?
70 gillande, 30 hat. Då pratar vi liksom så här, alltså 70% av spelet.
Mm-hmm.
Älskar jag det, 30% hatar jag det. Så.
Kan vi stanna här lite ändå? Vad är det som, det här hatet, det är ju, jag tror att jag kan förstå, inte vad i spelet specifikt, det är jag nyfiken på att höra mer om i spoilercasten längre fram, men jag tror att jag kan absolut förstå på det sättet det här spelet kan framkalla någon form av avsmak för väldigt många teman, men kanske också ännu mer liksom reflektioner över saker vi faktiskt inte tycker om på riktigt.
Mm.
Sånt som kanske framkallas eller påminner om saker. Helt enkelt, jag tror att The Last of Us Part 2 kan komma i väldigt fel tillfälle i livet för... väldigt många som befinner sig i en viss period i sina liv också.
Ja, men jag har det med.
Utan att säga för mycket om oss två utan sådär, utan bara det är ett sånt jäkla spel.
Och sen är det svårt också, för att vissa saker vill de ju frammana att du ska må dåligt av det. Alltså,
ja.
Och det är svårt att separera. Är min reaktion en bra grej för att spelet har gjort det skulle göra? Eller är det bara rent objektivt dåligt för att det var inte bra? Jag känner att jag satt och tänkte väldigt mycket att det här spelet är mer en filosofilektion än ett spel, kände jag väldigt mycket. Det tvingar en ju att tänka och göra saker som inte alltid är behagliga.
Ja, och nu när jag är precis på väg in och ska berätta vad jag tycker, så känner jag att jag säger det nu. Jag tänkte, ska vi berätta vad det är för spel först? Kanske en lyssnare som bara, vad fan är det här för spel?
Har inte redan sagt det.
Jag menar berätta
lite kort om handlingen som vi får.
Ja, vad är det för spel? Det här är en uppföljare till ett spel som släpptes 2012, eller hur?
Ja.
Vill du ge oss bakgrunden här, så ska jag berätta
jag kan
sen
ge lite bakgrund så gott jag kan. The Last of Us Part 1 är ju ett zombiespel, om man ska liksom förenkla det väldigt mycket. Ett apokalypsspel som utspelar sig i vår värld i en ganska nära framtid, där en massa monster har skapats av, de kallas cordycepter. Jag vet inte riktigt vad svenska översättningen är, nu blir det en svenskifiering här. Men av någon sorts virus som gör liksom svamputväxter på folk. Och det här har då ställt världen på ända, och i första spelet så spelar man som, man varvar mellan att spela en medelålders man som heter Joel och en ung tjej som heter Ellie. Och Joel får i uppdrag att ta Ellie, som visar sig vara immun mot det här viruset, till ett ställe för att genom henne göra en, vad heter det, cure, ett botemedel.
Ett vaccin.
Ja, precis.
Ja, just det.
Så det handlar om deras resa till det här stället där vaccinet ska göras då, som är fyllt av en massa monster och av både mänsklig karaktär och av zombie-karaktär, kan man säga. Det var väl det som var mycket styrkan i första spelet, att den visar på en ganska brutal värld och där människorna ofta är värre än monstrena. Och det här utspelar sig i USA också, kan man kanske passa på att nämna. Musiken var en väldigt stor del av upplevelsen i första spelet, som är lite så här country twangy musik som satt en väldigt speciell stämning i spelet som inget annat spel har gjort tidigare. Ja, var det en okej sammanfattning? Vill du tillägga något?
Absolut, absolut. Jag tänkte precis på det, att han som du nämnde, Gustavo Santana, jag säger alltid Santonella. Gustavo Santaolalla är alltså tvåfaldigt Oscars nominerad, eller till och med belönad tror jag, kompositör som skriver musiken. Men ja, så The Last of Us Part 2 är ju då uppföljaren som handlar om Ellie och Joel. Och då är ju då fokus på att Ellie är då 4 år äldre, basically. Och livet efter då deras resa i första spelet.
Får vi basically spoila första spelet i den här?
Ska vi, om vi gör det, så kan vi göra det från och med nu och säg 2 minuter framåt max. Eller 1 minut räcker väl, så kan du berätta vad, hur första spelet slutar. Så har du inte spelat första The Last of Us, så stäng av nu och slå på igen om 1 minut.
Yes. Första spelet slutar med att Joel upptäcker att, att för att utvinna det här vaccinet så måste Ellie dö för att genomgå en operation. Och han vägrar, för att han har ju gått från att vara ytterst motvillig till den här tonåringen och ta med henne på en resa, för spelet börjar med att han förlorar sin egen dotter, så att det är väldigt mycket en sån resa för honom att lära känna Ellie och komma tillbaka till livet efter svårt trauma. Så han väljer att rädda henne därifrån. Vilket är ju ett ganska svårt moraliskt val, eftersom han då sätter hela jäkla resten av mänskligheten i skiten.
Ja, precis, precis. Han gör det för egen vinnings skull liksom. Och han stjäl ju hennes agenda och ljuger dessutom för henne i slutet när de frågar, kunde jag ha räddat mänskligheten eller inte, basically.
Precis.
Och där var minuten över? Välkommen tillbaka du som spårade fram en minut. Typ så. Men ja, så att det handlar ju om eftermälet här då. Vad hände sen basically? Det är ju det som det här spelet handlar om. Och så här är det. Jag, bara rakt på sak. Alltså det här är i mina ögon, trots sina brister, ingenting är perfekt.
Även solen har fläckar.
Ja men shit vad solen har fläckar här, Jules. Alltså. Men det här är det absolut, alltså det här är det bästa AAA-spelet ifrån Sonys katalog jag tror att jag har spelat någonsin. Jag har kastats av stolen och slagits ner och tvingat mig själv upp på stolen igen bara för att hänga med i tempot om och om igen. Och det som verkligen, verkligen, verkligen funkade för mig med part 2 är att, och det här kanske kan vara lite spoiler-territorium, men då ska man vara riktigt klipsk. För i massa olika forum och massa olika omständigheter och även i den här podden så har jag tidigare pratat om mina förhoppningar inför den eventuella storyn i The Last of Us Part 2. Och min relation till karaktärerna och vad jag tycker om Joel och vad jag tycker om Ellie. Och vad jag tycker skulle behövas för att det ska vara värt att göra en sån här uppföljare. Och jag har inte riktigt trott att Naughty Dog har varit förmögna att gå den vägen de till min förvåning nu gick. Vilket har landat otroligt starkt hos mig. Jag sitter här fortfarande och tänker på vissa scener. Och jag kan bli helt... jag är ju blödig såklart. Men jag blir helt tårögd när jag sitter och försöker tänka på scener som vi inte kan prata om just nu. Men sekvenser och saker i handlingen som tog något oerhört på mig. Och jag tror att jag hade inte de förväntningarna på, alltså 20 år av Naughty Dog-mallen, om vi säger så.
Ja, jag kan ju säga att jag spenderar en stor del av det här spelet i tårar, och jag är inte en sån som gråter särskilt lätt. Men jag har lipat så förbannat över det här spelet alltså.
Ja, det är orättvist.
Och jag känner mig som ett, ja, jag vet inte, det känns som att spelet har gjort mig till ett öppet blödande sår. Och jag blöder alltså, fortfarande. Ja,
alltså det ska till ett jäkla DLC för att det ska täppas igen det här såret. Ja, det går inte.
DLC, det hade inte ens tänkt på att det kan komma, det gjorde det.
Nej, men det är klart. Det är klart det kan komma någonting. Det vore ju inte olikt. De gjorde ju ett DLC för första. Men nu har inte det här spelet än släppt. Så vi ska inte börja spekulera.
Nej, men det gav mig lite hopp.
Ja, precis. Men basically, om vi säger så här. I allra första början när jag startar spelet. En sak som jag också verkligen, verkligen, verkligen vill highlighta. Och det finns en artikel om det här som Naughty Dog delade. Oj, skål.
Förlåt.
Nej, det är ingen fara. Är... tillgänglighetsinställningarna. Alltså de har gått all in och ytterligare
ja,
en mil
för att du säger göra. Det. Ja.
Ja, nej men det är ju inte klokt. Alltså det är inte bara det här standard, liksom vilken typ av ljud, slinga, undertexter, färgblindhet, utan nej. Det är massa alternativ för de som behöver synhjälpmedel, för hörselhjälpmedel, för motorikhjälpmedel.
Alltså bara för oss som vill ha lite större text när vi läser screen subtitles. Det var fantastiskt. Det var min första anteckning att fy satan, ursäkta att jag svär så mycket, att vad de har gjort bra med handikappsanpassningen är spelet. Alltså de har gått way beyond. Nu är ju inte, kanske man ska fråga en person som använder mer av de här inställningarna vad de tycker. För jag har ju inte prövat alla.
Många.
Men bara att de fanns där var ju helt så här wow.
Ja, alltså ända sedan Microsoft började jobba med de här typen av grejerna och sin adaptive controller-grejer så har jag börjat få upp ögonen för fler, både influencers och folk som jobbar, som har olika funktionsvariationer. Och det finns sidor såklart som också specificerat recenserar den här typen av spel baserat på deras tillgänglighetsinställningar. Och det är väldigt många i de flödena som jag ser som hyllar det här något enormt.
Det är välförtjänt, det är verkligen, de ska ha all cred i världen och jag hoppas att flera tar efter, för det här var ju
Riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Och sen, alltså, sen är det så här, jag vet inte om det ens finns ett samtal kring den presentationen, liksom. Det grafiska, ljussättning och så vidare. En sak jag noterade när jag tittade på Digital Foundries, de gjorde en förhandstitt baserat på ett begränsat del material, där de pratade om att ljussättningen är väldigt speciell i The Last of Us-spel, för att det är väldigt få, eller det är väldigt stora delar av spelet som är beroende av naturligt ljus, det vill säga inte elektroniskt ljus.
Mm.
Och den typen av belysning är av uppenbara skäl inte lika lätt som att applicera en mörk korridor med en ensam ficklampa som är lätt att göra effektfull med kontraster. Och det tänkte jag ofta på, för att vilka vyer, alltså. Vilken presentation. Hur mådde din PS4, Jules?
Den mådde inte bra, kan jag säga. Jag hade hörlurar på mig och en stor jäkla fläkt som jag brukar fläkta mig själv med under sommaren var riktad mot. Och även fast med hörlurar på så hörde jag liksom hur den stonkade och pustade och brölade. Den hade det jobbigt. Jag kan säga, jämförelsen när jag har suttit och spelat Odyssey så har den knappt låtit någonting. Men här, alltså, nej, vi var uppe på liksom jetplansnivåer, kändes det som.
Ja, nej, men det var även min PS4 Pro också uppe på väldigt höga nivåer. Men den kändes som att den åtminstone mådde lite bättre än till exempel God of War.
Ja.
Så att det är lite bättre optimering, kan jag tycka. Sen gillar jag sådana här, alltså, ja, men huvudtaget, alltså, jag har så mycket lera, snö, alltså regn. Jag var tvungen att googla, för att så här, spelet utspelar sig på flera olika platser, bland annat Seattle, som ligger i delstaten Washington då, i nordvästra USA. Och
jag som är känd för sitt regn.
Exakt, men ändå inte, för det finns tre andra städer som det till och med regnar mer i USA. Men ja, it's always raining in Seattle, typ. Och alltså, det är ju återkommande. Alltså, ja, jag vet inte, om det fanns någonting som fick mig att bli motiverad att sitta igen efter alla de här knockoutsen, så var det just att få gå runt och luta i ett regnigt Seattle. Alltså med lurarna på och som du ser, liksom vattnet knappandes och hela tiden den här spänningen över att fan, det är ingen här, men jag är ganska säker på att det är någon som iakttar mig. Hela tiden den där, och regnet, det var otroligt. Och sen finns det ett, gud, nu går jag bara på här, du får stoppa mig efter den här, men alltså det finns ett sniper mission, kan man faktiskt kalla det. Som utspelar sig i en miljö av ett raserad stadsdel i Seattle, där, alltså, du kan absolut, så här, grejen är så här med spelet, att det är ju mycket större miljöer, otroligt fritt sätt att ta i hand de här sakerna, så att bara för att jag klassificerar det här som ett sniper mission betyder inte alls att kanske du gjorde så, men
nej, jag förstår inte vad du pratar om nu, jag har inte snipat någonting.
Nej, men okej, då kan jag säga så här. Det finns en miljö, du har ju, vi har en liten PowerPoint här som jag tror att vi kan hjälpas åt. Så om du går till slide nummer 26 så ser du en bild från den här raserade stadskärnan i Seattle.
Jag ser inga nummer på slidesen, sorry.
Ja, okej.
Säg sida istället.
Ja, sida 26.
Ja, det var sida 26.
Ja. Och där är det då en stor metro som har liksom raserats. Och att ta sig an en grupp fiender som rör sig i raserade husfasader långt bort på andra sidan liksom den här stora översvämmade stadskärnan, efter att ha klättrat upp i de här monorails måste det vara. Och liksom att ta mig an dem med sniperbussan istället för, som jag skulle kunna göra, smyga mig på dem och ta ut dem genom stealth. Alltså det var en form av dynamik i sniperuppdrag som jag tror att jag inte har känt, alltså, någonsin. Och den kom helt impulsivt. Det var ju verkligen inte, nu ska du snipra de här. Utan det var för att det passade verkligen mig där och då. Och hela settingen gjorde att just den delen som jag tog mig förbi i stadskärnan är så minnesvärt för mig. Därför också var jag tvungen att bara ta en printscreen, för det var så starkt jäkla uppdrag. Eller, det är inte ens ett uppdrag, det är det som är grejen. Det blev en sekvens. Och det gillar jag, att de har verkligen släppt loss det. Det är verkligen stora områden som du tar dig igenom. Och får lösa på ditt eget sätt. En klyscha, men nej, det passar.
Jag hade inte riktigt den upplevelsen. Jag tyckte att det var ganska styrt. Jag upplevde att det kanske var lite mer så att varje område hade fler tillfällen till gömda ställen du kunde utforska om du bara letade på. Så på så sätt var det ju belönande för mig som är en liksom completionist som tycker om att springa 5 varv runt varje bana för att hitta gömda saker. Men jag tyckte ändå att det var väldigt, jag kände mig ändå ganska väldigt styrd. Att det var liksom, det var ju inte open world för 5 år liksom.
Nej, det är det ju inte. Det är ju den här väldigt, om jag får säga, fokustestade. Liksom, du går igenom stora miljöer som sen genom en flaskhals öppnar upp en ny stor miljö.
Alltså jag tyckte att det finns ett område i början som ger lite open world-känsla, för du får en karta. Du får spela med att ge ett bröl eller någonting, om jag plötsligt gör en spoiler här, men och då tänkte jag, jaha, ska det bli så här nu? Det tyckte jag var lite intressant faktiskt. Men sen försvann det och kom aldrig tillbaka. Man fick aldrig någon mer karta. Utan sen var alla områden, tyckte jag, väldigt mycket mindre. Och det var väldigt tydligt vart man skulle gå. Vilket ju inte behöver vara dåligt. För det var ju otroligt svårt att gå fel. Och göra fel.
Ja, men det är det jag tänker. Alltså, jag kände alltså, lite som...
Rent spelmekaniskt är det ju väl ett sjukt smart spel. Alltså de har ju verkligen liksom tänkt på allting så att man inte ska behöva... tänka själv, höll jag på att säga, utan allting är väldigt liksom så här, man fattar vad de vill att man ska göra liksom, utan att de behöver skriva en på näsan.
Nej, men jag är med dig, alltså, jag tänkte också på det inledningsvis när man liksom man kan rida häst i det här spelet, fantastiskt. Så vi rider runt där i ett övergivet, övervuxet Seattle liksom, som du är inne på, och markerar kartan och tar sig vidare, och det kändes verkligen så här, är det så här det kommer att vara uppbyggt? Men jag tror att det var det som gjorde att det här inte blev en issue för mig, för att de lämnade den mallen efter det stora området, det blev för mig som, aha, liksom, ja men vad skönt att jag vet inte vad jag får. Är det mer jag tänker, som du är inne på, att det är smart designat på ett sätt. Det lägger upp vissa förväntningar på att jag tror att jag vet hur det funkar. Det var ett annat exempel, är någonting som jag tror även fanns i första The Last of Us. Att när du går in i väldigt så här infekterade zoner, långt ner under jorden eller vad fasen det kan vara liksom, i verkligen så här, du vet, location zero, så kan det finnas så stora svampbildningar i hörn och väggar, och i vissa av dem så är det liksom infekterade som sitter fast och som attackerar dig när du går förbi. Det här spelet fick mig att av ren paranoia gå och liksom bygga en ljuddämpare och slösa sjukt mycket PET-flaskor på att bygga ljuddämpare på min pistol. Och skjuta vad jag tyckte såg ut som ett huvud.
Ja,
svamparna
det
på väggen.
Också, det gjorde jag också.
Alltså, och det värsta var att den enda jäkla gången när jag tänkte, nu får du fan lugna dig med den här paranoian, då hände. Kom den där jäkeln.
Ja.
Alltså, vad fan.
Nej, det men det märkte jag också. Lite sådana där saker som att det var, för vissa områden, då märkte jag att jag kunde springa rakt igenom dem. Jag behövde inte döda någonting, jag kunde bara springa mot målet och ta mig ut. Men då fick jag ju inte någon loot eller någonting, belöning liksom. Och ingen liksom, så att jag kunde levela upp eller någonting. Men det gick, och på andra ställen så, när man tänkte att nu springer jag mot utgången, nej. Då var den blockerad tills striden var över, klassiskt liksom grepp. Så att det kändes... Ja, det är... Keeps you on your toes, verkligen.
Hela tiden. Och det här RPG-momenten, liksom att levela upp på grejer, det är ju två grejer framförallt. Du antingen käkar du tar några medicinpiller liksom som du kan hitta utspritt i världen om du lotar tillräckligt mycket. Och de här kan ge dig passiva liksom uppgraderingar som 25% mer hälsa kanske, eller möjligheten att crafta hälsokits 100% snabbare, eller att uppgradera ett melee-vapen så att det gör 50% mer skada. Såna här grejer med den här medicinen som du hittar runt om i världen. Medan du också i de här, vilket är nytt för det här spelet, att det finns såna här workbenches runt om i världen.
Fanns det inte det förra?
Nej, jag tror inte att det gjorde det på samma sätt. Jag tror att det var en menygrej snarare.
Jaha, jag hade för mig att det fanns.
Rätta mig om jag har fel. Ja, okej, då har jag säkert fel.
Men jag kan ha fel.
Ja, det är lätt att det smälter ihop. Alltså. Men i vilket fall. Det är, i sådana fall är det återkommande i det här spelet. Att du hittar liksom skruvar och bultar. Och sen så hittar du ett visst antal för att uppgradera dina vapen. Mm. Basically.
Sen kan du ju också hitta runt i världen böcker. Som gör att du kan öppna nya skill trees.
Ja, just det.
Och de där böckerna är ibland gömda. Så att du kan mycket väl gå igenom spelet och missa hälften av dina... skills om du inte, det är också någonting jag gillar, att du blir belönad om du är completionist som jag, verkligen.
Alltså att du kommer in på det, perfekt, för det här tänkte jag också på, att det är inte bara belönande på det sättet du säger, att gå den där extra rundan den sista gången när du går vidare genom nästa flaskhals till nästa stora område, utan i vissa lägen när du går med en sidokaraktär med dig på resan och utforskar. Vissa av de här liksom sidestepsen som man tar ifrån the main path kan ju också locka fram liksom dialoger som faktiskt utvecklar karaktärerna och ens relation så man förstår mer. Mm. Vilket är också i mina ögon bra mycket mer belönade än att kanske hitta en sån här bok då.
Mm. Det är ju någonting som de tog med från första spelet som jag gillade jättemycket. Mm. Att när man plötsligt bara vänder sig om och tittar, då säger det pling och så får din kompanjon en pratbubbla ovanför sig sen. Betyder att de vill säga någonting. Det enda som är lite störande där är att det är jättelätt att missa dem där. För att
man springer till dem.
Och, man springer till dem. Och, nej, det försvann! Och så eftersom det är liksom så här checkpoints-baserat så är det ju ofta att man inte kan gå tillbaka. Om du inte har sparat liksom. Men då kan du ju behöva spela om någon timme bara för att höra en liten gnuttad dialog. Men det är nästan så att man gör det för att man vill verkligen lyssna på allt. Jag gräver mig fortfarande, det var en dialog som hände, jag ska inte säga någonting om den eller situationen, men den hände ganska nära slutet som jag missade för att jag var dum i huvudet. Och den grämer jag mig verkligen att jag inte vet vad
som sades. Du får spela New Game Plus och ta den igen då.
Det är ju det, att jag kommer nog inte att göra det.
Nej, du hade ingen sparfil som var i närheten då?
Nej, tyvärr så hade jag inte det, den var för långt borta.
Mm.
Jag var tvungen att spela om ett väldigt jobbigt segment, så det kommer jag inte att göra.
Nej, jag förstår. Sen är det ju så här, inventoryt så finns ju också Ellies dagbok som liksom,
ja.
Den bidrar inte jättemycket. Det är inte Red Dead Redemption 2-nivå på hur mycket man behöver läsa i kapp om man har glömt att läsa den i 2 timmar. Vilket jag tycker är skönt.
Ja,
för att jag
jätteskönt.
Gillar att kunna komma på liksom. Och
men
sen läsa lite.
Jag skulle ju dock inte hålla med, alltså den tillför ju jättemycket i att man får Ellies liksom tankar. Och så skriver hon börjar skriva dikter, vilket är jättefint. Och ger en helt annan dimension, och så ritar hon bilder också av saker. Jag gillade verkligen det där greppet jättemycket. Och så sen är det så fint för att hon, eftersom det är liksom hennes verkliga anteckningar eller vad man ska säga, så ser man också att hon har vilka ord hon har strykit över liksom. Och det ger ju också en ytterligare dimension, för det blir ju liksom så här freudianska felsägningar liksom, när hon skriver någonting och sen bara stryker över det, för nej, det var fel ord liksom, och så, men det var egentligen det överstrukna ordet som var det viktiga, det rätta liksom. Så det är en väldigt nice touch. Det känns som att de har lagt ner väldigt mycket tid på den här detaljen.
Ja, men precis. Och så tycker jag också att just när det kommer till Naughty Dogs detaljarbete så fanns det områden som jag tänkte på, det här känns som att de inte lagt ner så mycket detaljarbete.
Vad var det för något?
Det är små petiga grejer som att liksom, om jag är ute med en sidokaraktär och bara lootar, och såklart måste jag testa sånt här. Och så testar jag så här, att skjuta en decimeter bredvid med ett pumphagel så du dånar över hela stan. ingen reaktion. Inte ens liksom en flinch. Bara så här, sånt känns som att det ändå ligger någonstans i en förväntan att här borde den karaktären what's going on? Eller typ så här, reagera det. På någonting.
Ja, precis. Men, det har du rätt i. Det testade jag aldrig. Däremot var jag irriterad över att kompanjonen ofta kommer i vägen. Ja. Ja, det är jätteofta så när jag skulle ta skydd bakom någonting, ja, men då kommer kompanjonen och trycker ut mig i skyddet så att jag plötsligt blir skjuten på, det händer flera gånger. Eller att de ställer sig i vägen och blockerar en dörr, det var väldigt irriterande. Jag hoppas att det kommer någon patch och fixar det där.
Ja, ja, men precis.
Och också när man är inne i det där smygarläget så hör man deras klampande mycket högre än alla fienders. Vilket är fruktansvärt distraherande. Alltså det låter jättehögt, klomp, 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 klomp. Först blir man liksom rädd för att man tror att nu är det någon liksom zombie som håller på att springa rakt på mig här. Men så visar det sig att det är bara din dumma liksom partner som springer runt.
Alltså det hände mig en gång. Hände det dig också? Jag stod vid workbenchen och hörde klomp, 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 klomp. Och så kom det fiender. Alltså det var så vidrigt. Det har funnits så många gånger då håren har bara rest sig över hela min kropp. Och det finns några som kallas för, jag tror...
Stalkers.
Det är
det som
är det stalkers, det är de här jäklarna som inte hörs?
Som inte hörs och du inte kan se i smygarläget heller. Alltså jag hatar dem, jag hatar
det
dem.
Det är det värsta som finns. Hur tar du dig an dem? Jag skiter i, jag är verkligen så här, blundar, tittar bort och bara viftar med händerna i stilen. Det är allt jag gör. Så att jag, när jag är ett gäng sådana och jag ser en sån jäkel i någon korridor, då bara rusar jag och tar fram mina värsta arsenaler av vapen och bomber och granater och bara kom och ta mig då. Men även om jag gör det om och om igen, håren står som, alltså det susar i säven. Det är helt otroligt. Jag blir så jäkla rädd. Usch.
När jag försökte smyga mig på dem trots allt det egentligen inte går, och så slutade det alltid med att jag liksom fimpade det och fick skjuta dem med hagelgeväret ändå. För att jag störde en och då kom det 10 stycken andra och sprang på mig. Nej, de var fruktansvärda. Och de fanns inte i första spelet, eller hur? Det var nytt för det här.
Jag tyckte mig, precis, jag fastnade.
Jag kommer
inte
ihåg att det fanns någonting sånt här i första spelet. Eller så har jag bara förträngt det. För det här kändes som att det här var ett element som inte fanns. Det tillförde väldigt mycket skräck.
Det känns ändå som att Ellie nämner vissa fiendetyper som är så här, vad är det här för
ja,
typ?
Ja, precis.
Det här känner inte till.
Eller i alla fall en fiendetyp, de här shamblers.
Bloaters.
Nej, bloaters fanns shamblers. I första. Just shamblers är någon mellanting mellan bloaters och vad de nu heter. Mm. Som de släpper ifrån sig gas när de dödas.
Clickers. Ja, men okej, okay, precis.
Precis.
Ja. Mm. Ja, precis. Nej, det är... Apropå det, vad tyckte du om när en slåss mot mänskliga fiender och för i princip nästan varje fiende du har ner så reagerar de andra liksom no, they got Chloe! Eller no!
Ja, jag visste inte om jag fick nämna det här, om det var en potentiell spoiler. Det här tyckte jag... Alltså det här är ju mer vad jag menar, att det är mer filosofilektion än spel, att du får verkligen känna dig usel i vissa segment i spelet när du får ett namn på den du har dödat. Och också, nu får du också göra getbröl om det här är en spoiler.
Vi har hundskall, bara så du vet.
Ja, getbröl, det kanske är ännu passande, för det gäller hundar.
Jaha, ja, precis.
Du får ju döda en himla massa hundar i det här spelet, och det så, gör ont i själen. Och de här hundarna är också namngivna, vilket gör det ännu svårare. Det gör jätteont.
Ja, det,
jag mådde nästan mer dåligt över hunden än en
ja, men alltså det ligger någonting här, och det här har ju de ju pratat om, är en Neil Druckmann gick ut i en intervju här i veckan också, pratar mycket om att ett tema som han och Halle Gross ville behandla, hon som har varit med och skrivit berättelsen, gammal Westworld-författare, det var just, ja men... No shit Sherlock, våld är inte bra. Men liksom hela den här grejen av att som du var inne på i början, de jobbar ganska hårt och ihärdigt i att få det att känna det är obekväm.
Men det är också det här jag har en liten issue med. För det känns som att de underskattar spelarna lite grann. För jag, jag ville inte döda, och det ville inte jag i första spelet heller. Mm. Och många andra smygerspel ger det ju ett alternativ att bara knocka ut folk liksom, så att de tuppar av.
Ja, alltså där är vi två, där är jag helt enig. Det finns ju moment där det är en fiende kvar.
Ja, så jag har ofta känt tvärtom att spelet straffar mig, för att jag vill inte döda någon jäkla hund. Kan jag inte få liksom en pil som bara söver dem istället? Vad är det här? Jag tycker själv att våldet är överdrivet, så jag känner kanske inte att spelet behöver tala om någonting som jag redan vet. Jag vet inte, jag förstår grejen. Och på ett sätt så kan jag tycka att visst, ja, det är bra att påpeka. Men samtidigt så gav ni mig aldrig något alternativ.
Nej. Och med alternativ, då känns det eventuella våldet som jag ändå väljer bra mycket mer tungt.
Mm.
Om alternativet finns där, för det fanns vissa delar då jag precis kände
som... Ja, då ska man ju verkligen må dåligt om man kan göra ett fredligt alternativ och sen ändå väljer dödandet.
Ja, men då, exemplet som jag alltid återkommer till, jag sköt Mordin i ryggen.
Ja.
För att jag tog beslutet av att det var för the greater good. Och inte för att jag hade en relation till Mordin. Och jag visste att det var fel beslut för min resas välmående liksom, på något sätt. I Mass Effect 3 pratar vi om här. Mordin ska ju gå upp och liksom sprida ut ett botemedel mot The Genophage, vilket basically utrotade, eller det kan man säga liksom tämde en hel art som förökade sig för snabbt. Krogans och Krogans, de levde på att ta över andra planeter, och basically hade de inte blivit stoppade, så hade då hade väl universum gått under av Krogans istället för Reapers till exempel. Och då tänkte jag att nej, men jag skjuter Mordin, för att även om han då lider av dåligt samvete för att det var han som skapade The Genophage, då kan inte jag tillåta det här liksom. Men det får ju mig att må piss. Men då gör jag valet, för jag vet att jag hade kunnat låta honom leva i det spelet. Och den effekten är ju någonting som jag väljer att skapa min egen resa av. Riktigt sådana moment skulle jag säga finns inte alls.
Nej, det blir ju lite att de skriver den på näsan när det är så här, vi gör ju valet för dig, åt dig, och sen fördömer vi dig för det. Det blir ju lite så här, man bara, tack så jäkla mycket då.
Samtidigt har jag funderat på vad hade varit om jag hade haft alternativet. Hur hade det...
Alltså man hade ju inte kunnat berätta den här historien.
Nej, det är väl det som är problemet.
Det går inte att berätta en historia om hämnd och vad hämnd gör med dig om du inte utför den här hämnden.
Ja, men precis. Och det är ju det som är grejen så här. Att mycket handlar ju om de här olika grupperingarna av människors... relationer till varandra och deras dispyter sinsemellan historiskt. Och liksom, det är det här som är det stora, och det mycket minner ju ut i hämndtemat som du pratar om.
Mm. Men därför så känner jag kanske att det här hade gjort sig bättre som en film än som ett spel. Just för det där, att det blir lite som att de inte riktigt känner sina spelare. Jag är en sån som... Jag är pacifist i min natur, och så spelar jag även spel. Jag blir ju oftast irriterad när inte jag får valet att gå fredligt tillväga. Och jag spelar ju nästan alltid rollspel som den här löjligt goody-two-shoes-personen som gör allting rätt och försöker. Alltså finns det liksom en diplomatiskill, då väljer jag alltid den först och levelar upp den, och så här speaking skills, för att jag vill kunna snacka ner allt så att jag slipper slåss. Men jag kanske är fel publik för ett sånt här spel, eftersom det bara gör mig irriterad när jag tvingas göra dåliga val som jag inte står för.
Grejen är ju så här att jag har ju ända sedan första trailern för The Last of Us kom, då de visade upp liksom den här kvinnan som blir nedhållen mot marken och de krossar hennes arm med en hammare, Ända sedan dess vart jag väldigt provocerad över vad är grejen, varför måste ni sälja in det med våld? Och det är ju, alltså så här, det här spelet är ju fyllt av den här typen av helt fruktansvärda in your face, gory moments.
Det är fruktansvärt våldsamt, och jag tyckte att första spelet var nog så jäkla våldsfrostande, och det här är ännu mera så gillar man inte gore i spel så ska man hålla sig långt borta från detta, för det är
alltså, och inte bara gore, utan det är ju liksom, det är ju gallskrik.
Ja, nej, men det är väldigt realistiskt. Det är ju inte liksom lidande. Så här, det är ju inte som en splatterfilm där saker sprutar bara för att det ska spruta, utan det är ju extremt liksom realistiskt. Men jag tänker att det är lite som med Tarantinos filmer, där han på något sätt vill visa så realistiskt våld som möjligt, för att man ska, det ska väcka avsmak. Men det blir också
Här känner jag inte att det, men om vi ska prata om tropes. Alltså, ja. Alltså, ja. Vilket karaktärsgalleri. Alltså, det är ju en otroligt bra representation. Det är ju...
Ja, något så fruktansvärt. Alltså,
nu tänker jag hela tiden så här, embargo.
Ja, men vi kan alltså, ju säga att det finns HBTQ-personer, det finns alla etniciteter, det finns alltså liksom...
Och det som är framstående med det här är att ingen gör någon grej över det.
Nej.
Överhuvudtaget. Jag tror att det ägnas kanske 2 minuter av de cirka 30 timmar jag spelade till att ens omnämna att Ellie till exempel är gay. Det ägnas 2 minuter i någon förbifart, i någon väldigt, väldigt så här side-kommentar. Utöver det här spelet är på väg från början till slut, och du bara följer med, och de här karaktärerna är så fruktansvärt välskrivna och så otroligt bra placerade i alla sina platser genom hela berättelsen. Och samtligas agendor, det är det här med agendorna alltså. Agendan är det stora temat jag tog med mig från första. Jag har alltid haft en otrolig sån här... jag kan inte riktigt gilla den Last of Us första för berättelsen. Jag kan gilla det jag ser logiskt med slutet. Jag kan gilla vissa dramaturgiska designval i inledningen. Men övergripande, jag hade enorma problem med Joel och hur han då... Återigen, spoiler från första... Joel stjäl ju Ellies agenda. Hennes hopp om att ha ett syfte. Med sin immunitet så att säga. För sin egen vinnings skull, för sitt eget egos skull.
Ja, för det var väl inte bara ego, det var ju också kärlek.
Alltså, kärleken är ju blind. Folk har gjort värre saker för kärleken. Så, jag har i alla fall dragit den tolk. Det är vad jag tar med mig. Jag känner otroligt sådär. Det här är en destruktiv. Så gör du inte liksom.
Fast jag hade
så
gjort,
kände jag mycket i första.
Jag hade nog gjort samma sak som Joel, tror jag.
Jaha, nej.
Eller vad
absolut.
Menar du?
Ja, men jag med. Det är det som är grejen. Jag hade också gjort så 100 gånger. Det är ju det som är grejen. Att det är när det kommer till sin spets så sviker man på grund av sitt egna begär, sitt egna behov.
Men jag tänker det är ju lite som det där klassiska, det finns ju något klassiskt psykologiexempel liksom, om man väljer att rädda, du har tre...
Nu pratar vi om första spelet här för lyssnarnas skull. Ja.
Fortfarande spoiler, du har alltså 5 okända människor, liksom, du har ett tåg som håller på att skena och du måste antingen fortsätta på spåret eller skena av på ett annat spår. På det ena spåret så ligger en person som är väldigt nära dig, och på det andra spåret ligger 5 personer du inte alls känner, vad väljer du? Och alla väljer ju såklart den som de är nära över 5 personer man inte känner, fast du egentligen potentiellt har chansen att rädda många fler. Det är ju väldigt klassiskt. Det handlar ju om känslomässig närhet liksom.
Ja, absolut. Jag bara tänker att just... Ja, jag har ju känt så sedan jag varit klar med första. Jag kände att det här är ett slut jag köper 100%. Men det är inget jag uppmuntrar. Alltså typ så. Och jag har lidit med Ellie som blev bedragen.
Nej, men det gör man ju också. Man förstår ju båda sidor. Det är ju det som är, de gör så jäkla bra. Att man förstår alla sidor.
Och ja, precis.
Blir väldigt så här frustrerad och förvirrad för att man förstår. Och det är ju fantastiskt berättande på så sätt. Mm. Och det är väl lite där styrkan i berättelsen ligger. Jag har tänkt väldigt många gånger på... Ja, jag får prata om det här mer i spoilercasten, tror jag, faktiskt. Vi väntar med det.
Ja, kan jag säga så här då? Jag tror att jag tillbringade säkert en kvart, 20 minuter. Jag bara sitter och spelar gitarr. Det finns... Gjorde inte du det?
Nej, skydde gitarrmomenten. Jag spelar så mycket fel, jag bara...
Alltså de har ju gjort en liten en cool grej så här, emellanåt i spelet så har du möjlighet att slå dig ner med en gitarr. Vilket är liksom ett intresse som både Joel och Ellie har. Och den här, att spela gitarr har de ställt in så att på touchpaden på DualShock 4-kontrollen. Genom att liksom swipa med fingret upp och ner.
Ja, det var smart gjort.
Ja, så motsvarar det liksom tangenterna. Och sen så kan du välja med vänster styrspak vilken typ av ackord du vill hålla och vilken typ av dur eller moll och så vidare. Och jag satt där och liksom...
Och försökte göra musik.
Ja, och försökte göra musik, men inte bara det. Jag satt och processade det som vi pratade om i början här. All den skiten jag fått utstå som mottagare av Naughty Dogs livliga fantasi. Och mörkaste tankar och jag satt och liksom processade det med den här gitarren. Och jag lovar att det här är någonting som de tänkte på. Eller åtminstone reflekterade över. Att musik kan fungera som ett plåster på öppna sår.
Det kanske var för att jag inte gjorde det där då, som jag är mindre nöjd med spelet.
Ja, men alltså, ja, det funkade för mig, för det var verkligen en grej som jag vet inte, jag bara tillät mig själv att så här, omsvepas av att sitta där i den här förgätna världen och allting är bara åt helvete och hat och sorg och kärleken får liksom inte plats i värmen eller i kylan och så plocka upp en gitarr och bara jamma. Det blev aldrig riktigt någon bra takt eller melodi, men jag gillade det där som fasen. Och det är också ett tecken på Naughty Dogs känsla för detaljer, måste jag ändå säga. Vad intressant att du inte tyckte om det. Jag trodde nästan att det var en gemensam nämnare.
Nej, verkligen inte. Men jag är ju inte särskilt duktig på att spela instrument sådär och kanske... Och jag har ju också svårt med allting som är så här kombinationer av tangenttryckningar. Det är det värsta. Jag håller ju på att spela det här, vad heter det, Into the Woods? Vad heter det?
Night in the Woods.
Night in the Woods. Och där är ju jättemånga moment där man ska spela skitfort på gitarr. Och jag hatar de momenten. Ja, det var en passus. Mm. Men jag spelar alltid jättebefickigt fel. Och varje gång man spelar fel i det spelet så slår det ett jättehemskt ljud som skär i själen. Och liksom 90% av mina låtar i det spelet är det hemska ljudet, bara för att jag spelar så mycket fel. Nå ja. Det finns någonting annat som vi behöver nämna, känner jag. Eller två saker.
Jag har några få anteckningar kvar.
Ja, du har lite anteckningar kvar. Ja.
Kör du.
Får se om du hänger med mig på detta. Animeringen, motion capture, alltså den förtjänar ju alla eloger i världen. Det är
jag
så
tror
snyggt.
Att, det måste vara det snyggaste håret vi någonsin har sett i ett spel.
Precis vad jag just tänkte säga. Det är en, utan att spoila, så är det en fläta tidigt i spelet som jag bara satt och stirrade på. För den har så här individuella hår som sticker ut i den. Det ser så jävla realistiskt ut. Man bara, alltså, wow. Mm. Verkligen.
Och inte det här under vatten animerade svävandet som man kan se ibland.
Nej. Eller det här liksom sjok av hår, utan nej, men individuella hårstrån. Nej, det är så snyggt. Och liksom bara
och det är så många olika typer av hår.
Mm. Och när vi är inne på det också, utan att spoila, men någonting som är fantastiskt som har med representationen att göra, det är ju bredden av olika kroppar, framförallt kvinnokroppar i det här spelet. Alltså, fantastiskt. Nu pratar vi alla storlekar och alla olika muskeldefinitioner. Jag har aldrig sett en sån bredd av kvinnliga karaktärer i ett spel någonsin. Och bara det här, alltså jag fick ju glädjefnatt i en scen när en person tar av sig tröjan och det inte är Hollywoodbröst.
Mm.
Och jag vet inte om ni förstår vad jag pratar om när jag säger Hollywoodbröst. Men tittar man på en Hollywoodfilm och ser nakna bröst, så är de alltid så här perfekt formade och bröstvårtan är alltid mitt i och de är typ runda som basketbollar. En riktig kvinnas bröst ser inte ut så.
Nej, det är någon form av så här Baywatch-mallen fastnade.
Ja, men precis.
Det västerländska idealet sitter fortfarande kvar i 80-90-talet.
Och därav all plastikkirurgi, eftersom det här är de enda typ av bröst vi får se, så är det ju väldigt många kvinnor som avskyr hur de ser ut. Vilket är helt orealistiskt, för det är typ 1% av biologiska kvinnor som har de där typen av bröst.
Liksom. Ja, men precis.
Och alltså att få se det i ett spel, det var liksom så här, wow! Helt fantastiskt. Ja,
det är märkligt att vi sitter här och hyllar liksom,
hyllar asymmetriska
en sexscen. Men det är ju så. Ja, det var också en grej som faktiskt är intressant att Druckmann gick ut. Jag kommer inte ihåg vad citatet är. Jag kanske kan hitta det här. Ja, han skriver i intervjun här som släpptes i veckan. There's a wonderfully written love triangle. And there's even a, inom citationstecken, tasteful sex scene, a rarity in games.
Alltså, jag kan
och det här har varit, det här hade varit möjligt då, om vi säger så här, han pratar om att han har inte en känsla för att skriva om romantik. Och att det här är basically till hel del är då Halle Gross förtjänst, hon författaren som kom in från Westworld och har varit med och skrivit berättelsen här. Och utan henne så hade det aldrig blivit den här typen av romantiska scener i The Last of Us Part 2. Så att det tycker jag verkligen är värt att sätta ett namn på och uppskatta lite extra som du är inne på. För det finns någonting, inte det här, det är inte liksom borta med vinden, det är inte den blå lagunen, det är inte de här grejerna.
Det är väldigt realistiskt.
Det är jävligt, alltså det är svettigt.
det är
smutsigt. Ja, det är på riktigt alltså.
Ja.
Inte för barn.
Nej. Men man känner känslorna.
Oh.
Ja, vi kan prata mer om den sexscenen i spoilercasten. Det har ni någonting att se fram emot. Jag har en del
en halvtimme sexscen.
jag har en del invändningar mot den också, men det tar vi där. Sen en annan sak som jag skulle vilja nämna. Så vi redan har varit
kan jag ta min emellan då? Så kanske du kan ta din sen. För att vi har basically gått igenom håret tillsammans. Så jag har bara en. Så kan vi ta din sist. En grej jag noterade mot slutet av min genomspelning. Halvvägs så kände jag lite så här, shit, det här är ganska långt. Och sen liksom en tredjedel in, så bara, alltså, okej. Okay. Ja, det är verkligen långt. Men någonstans när jag påbörjade sista tredjedelen så började jag känna av att de har designat tempot så att belöningar, upplåsningar och levels, liksom sätt att liksom uppgraderingar, det kommer som tur är också i ett högre tempo desto längre spelet löper, vilket gjorde att jag kunde fokusera på att fortsätta njuta av det som händer, de olika scenerna, berättelsen och gameplayen, snarare än att känna liksom, åh, gud, ska jag samla här också, ska jag samla där också liksom. Så det var någonting jag faktiskt noterade, jag tog lite så här tid mellan hur lång tid tar det innan jag hittar den här uppgraderingen och den här uppgraderingen. Så det kan jag åtminstone bara upplysa om att det, min känsla var att det, de hade gjort ett bra balansering på tempot, vilket hjälpte mig att komma ganska snabbt bort ifrån känslan av att gud, tar det här aldrig slut.
Där tycker vi helt olika.
Jag misstänkte nästan det, för att det var en sak som vi ändå inte lyckades hålla ifrån varandra, att du sa det, fan, tar det här aldrig slut?
Nej, alltså det här spelet kändes som att det hade 5 olika slut där jag förväntade, jag var helt säker på att nu skulle sluta och så fortsatte det. Och i slutet var jag så jäkla less och ville bara att det skulle vara över, och det hade vissa saker med handlingen att göra också som vi får gå in på i spoilercasten.
Ja.
Och jag tyckte också att det där med att det snabbades upp, det störde jag mig på. För det kändes så väldigt obalanserat för mig, att det plötsligt så bara strösslade de med piller. Och då, det kändes bara som, men herregud, jag kan inte knappt gå 2 meter i spelet utan att jag hittar 15 nya piller ur burkar, liksom. Nej, jag gillade inte det. I'm saying no more.
Ja. Each to their own, då, I guess.
Ja, uppenbarligen.
Ja, men vad hade du för sista anteckning där då?
Jag har kom på att jag har en till, ursäkta.
Ja,
så
sure,
jag
sure.
Men jag ville hedersnämna ljudet, eller snarare avsaknaden av ljud. De har gjort det jättesmart. En sak som är verkligen effektivt, det är att det är små såna här, nu tappar jag bort vad det heter, men så här ljudsaker som gör att man...
Cues.
Ja, cues, precis. Ljudcues som gör att man... till exempel så börjar det liksom så här, ljudet börjar typ vibrera eller någonting när fiender tittar åt ditt håll, vilket är jättesmart. Det funkar jätteeffektivt. För många gånger så hör man bara att det börjar så här brrr, och så blir man lite, vad fan är den där jäkeln då?
Ja, jag vet.
Och så börjar man desperat titta sig om för att se vem det är som tittar åt ens
håll.
Det
lät som en motorbåt varje gång jag sprang igenom de där smygarna, kan jag lova.
Och
alla
jag
såg mig.
Ja, och jag som smög liksom i alla lägen, det var fruktansvärt. Och det var så smart gjort också. Och det var andra sådana där ljudcues också som hörde till andra saker, som var verkligen så här, men det var väldigt effektivt med bara små ljudsignaler att tala om för en liksom att nu händer det någonting, nu behöver du liksom tänka på det här. Och jag tyckte också att, jag vet inte om det var så, men jag hade för mig att det var mer musik i ettan. Jag tänkte i alla fall mer på musiken. Här kändes det som att de jobbade mer med avsaknaden av musik och lät liksom de här ljudcuesen och environment-ljuden ta över mera. Vilket jag gillade, för att det satte en särskild stämning liksom. Sen kanske det är för att den här twangy musiken passade bättre på landskapen i första spelet än vad de gjorde på Seattle.
Ja, alltså du vet, ja.
Det var mer ett
nu fick du, alltså nu kommer jag att tänka på en grej också, alltså i de olika miljöerna, alltså så mycket olika miljöer, och många miljöerna som de har byggt, många av områdena de har byggt är byggda på ett sätt som gör att jag faktiskt kommer att minnas många sekvenser mycket bättre än vad jag någonsin kan komma ihåg delar av första The Last of Us. Första The Last of Us, det är för mig ett intro. Det är att hitta Bill i Bills egna by. Det är sen att hitta den här, om det är en mamma och en son eller en pappa och en son som bor i Noklaker, som sen offrar, Ellie blir polare med sonen där, tror jag. Och sen är det att man hittar alla lappar från den här lilla communityn som bodde under jorden. The Story of Ash, tror jag att den heter. Man kunde följa, och till slut så lärde man sig mer och mer över hur de dog en efter en. Och liksom. Ja, det var sånt finns det förresten ingenting av i
Nej,
den här.
Det
finns
helt rätt i.
Inga löpande berättelser i något små område. Men det finns alltid liksom en berättelse.
Det finns en berättelse, men det blev lite för mycket till slut. Det är bara så många liksom olyckliga slut man orkar ta. Allt är ju hemskt.
Ja. Ja. Nej, men med det sagt, just... Alltså, nu är jag ju färsk ifrån det här. Men jag kommer ihåg... Så, och sen i första delen var så liksom, det är storybeats jag kommer ihåg och slutet. Men av de spelbara banorna kommer jag inte alls ihåg lika mycket som jag gör nu här direkt out of the gate från part 2.
Alltså,
det är så många häftiga miljöer. Det är en miljö där du ska ta dig liksom, du ska ta dig fram lodrätt, om diffusa liksom, du ska både upp och sen ska du ner på otroliga höjder, och det här påverkar både bandesignen och fienderna på ett sätt som bara är så här helt...
Ja, den var väldigt...
Alltså jag får huvudvärk och hoppas att de inte crunchade ihjäl sen de här grejerna.
Det hände mig några gånger, jag föll till min död några gånger.
Ja, eller hur, och du vet, och inte bara, och just den här banan som jag pratar om, min sniper level, eller det faktum av att du liksom, nu ringer det här, vet du, nu är det någon som säger, Aron, håll tyst, från Tunisien, inte vet jag var de ringer, jag har några som busringer från Tunisien,
jag har några från Seychellerna,
ja, nej, men i vilket fall, det är ju liksom, alltså jag har fasen. Ja. Du hade en till anteckning, eller hur?
Ja, en mycket liten nitpick. Och det är att det här spelet lägger så mycket tid och effektivitet, eller tid och pengar, höll jag på att säga. Men mycket möda med att det ska kännas realistiskt. Men sen finns det en sak som kastar den ur det realistiska. Och det är när du har dödat tre fiender som ser exakt likadana ut på raken.
Mm-hmm. Det borde de ha... inte hela vägen, nej.
Nej, det borde de ha, eftersom alltså det var verkligen störande för mig. När det liksom...
Och vet du vad lösningen hade varit? Att bara ha en fiende.
Jag tror du skulle säga att inte behöva döda dem.
Jaha, nej, jag tänkte om tre ser likadana ut, ta självklart bort två. Så att det bara är en som inte ser ut som de
ja,
andra.
Eller variera ansiktsmodellerna.
Ja, men alltså, jag förstår ju att det är ett härke.
Jag kan ju gå med på att jag kommer till ett område och sen dödar jag en person som ser ut på ett visst sätt. Sen kommer jag till andra området och så sätter jag på samma person igen. Det kan jag köpa. Men i samma område och tre stycken på raken, det är verkligen, det känns väldigt slarvigt. Och när de har lagt så mycket möda på att våldet ska kännas realistiskt, miljön, ska, regnet på någons panna, en hårfläta ska kännas realistiskt och sen kommer det där. Det är liksom... Nej, det kastar en ut ur illusionen väldigt snabbt.
Alltså, jag kan bara hålla med. Det, och det är ju någonting som är så här, det stora klagomålet på The Last of Us Part 2 i min mening är ju att det är alltså det hade kunnat kännas troligt i den kontext. Och de behandlar ju det här. Alltså, det här är en grej. Du tar ju koll på så många människor. Och de mår ju så dåligt. Och det är folk som skriker deras namn. Och hundar. Det här är ju någonting som de inte heller bara lämnar efter striden. Utan det finns moment i spelet där du får se det utifrån ett annat perspektiv. Jag behöver verkligen inte vara inne i detalj. Men de jobbar verkligen med att få dig som spelare att förstå att...
det är riktiga människor.
Du är en jävla mördare.
Ja, precis.
Alltså, riktigt hänsynslös mördare liksom. Och på ett sätt som jag vet, skitkonstigt blev det, jag kom att tänka på Hot Shots, just. De gamla billiga filmerna, kommer du ihåg dem?
Ja, jag såg dem många gånger.
Ibland, jag tror att om det var ettan eller tvåan eller någon, då använder de temat så här, så fort det är någon fiende som dör, så spårar de det hela vägen hem till fiendens familj och bror och mamma och vänner. Och alla bara så här, det är så synd att han dött.
Men det är
så
som det här gamla Star Wars-mimet, ja, eller vad, om Stormtrooper och hans familj som sörjer honom sen liksom.
Ja, eller så är det kanske det våras för filmerna det händer, i vilket fall. I vilket fall var det första jag tänkte på lite sådär, och det var inte meningen att det skulle bli humoristiskt. Men jag håller med, det är för mycket våld, det hade inte behövts vara så extremt mycket strider. Jag tycker att striderna är 10 gånger bättre än vad de är i första. Jag uppskattar att jag är så mobil, att jag kan röra mig, att jag kan hoppa över dem och smyga på dem och liksom alltså krypa kunde vi inte göra i första spelet till exempel. Alltså prona, nere, att ligga ner. Det är för mycket våld. Men min mening, alltså jag har inte spelat ett enda spel inom PS4:ans AAA-katalog den här generationen som är bättre än det här. Det här är... Alltså... spel behöver inte bara vara liksom att man njuter av. Nej. Gone Home eller Journey. Det här är någonting annat.
Nej, men jag kan bara hålla med. Alltså, det lämnar en inte oberörd på något sätt. Och det är ju det de vill uppnå. Så det gör de ju verkligen. Sen kan jag ha invändningar mot storyn som jag tycker kunde ha komprimerats lite. Jag tycker den är för lång. Jag tycker de 5 sista timmarna hade rent ut sagt bara kunnat kapats. För de tyckte jag var onödiga. De skrev en på näsan. Men på det stora hela så det här... Det finns inget annat spel som det här.
Nej.
Och jag kan verkligen, även om jag tycker att de inte kom hela vägen med det de ville säga med spelet, så kom de väldigt långt. Och ja, det var ett väldigt bra försök. Tycker jag. Och som inte har gjorts av någon annan. Så det ska de verkligen ha eloge för. Och jag känner på ett sätt att jag vill älska det här spelet mer än vad jag gör, just på grund av representationen. Jag känner ungefär likadant som jag känner när jag tittar på de nya Star Wars-filmerna. Eller allting sånt här. Att jag önskar att det här var bättre än det var, att de hade gått ett varv till med manuset, haft någon fokusgrupp eller någonting som hade kunnat säga stopp med våld och med handling. För att det är så bra och det är så jävla viktigt att det här blir ett stort spel och att det får tjäna pengar när det har sån representation så att andra kan bli inspirerade och ta efter, för det är så fint och det är så viktigt. Men jag blir lite besviken när det inte går att hämta ända fram. Det är lite frustrerande, känner jag.
Det kanske är... Så, ja, nu ska, det var mycket citat för Druckmann. Jag tror att han sa någonting i stil med "This will help to normalize what is normal."
Men det kommer ju bara hända om det blir en succé.
Jag tror inte för fem år att det här inte säljer gangbusters. Vi har ingen aning om vad det här får för recensioner eller omdömen.
Nej, precis. Men jag tänker också att det som är, men om vi tittar på Star Wars-filmen, att de kan ju också användas. Finns det, alltså grejen är att när du gör någonting som är så pass vad säger man, öppensinnat, så pass modernt, vad säger man, då är det så viktigt att det är felfritt, för finns det minsta klagomål att göra, då kommer folk att fastna i dem. Och sen liksom, i och för sig, jag tror ju att det här har en stor skjuts av att det första spelet var en sån succé, så folk kommer ju att köpa det, de kommer ju tjäna pengar på det oavsett.
Ja, men det jag menar, jag tror också att jag talar inte emot det här, utan jag tänker att det här, just det här grova, det här mörka, om vi kan säga det här som kanske tilltalar en väldigt definierbar målgrupp, mörker, våld, det är tungt, det är jobbigt, trubbigt, gubbigt, om jag får säga så. Det kanske funkar lite som en trojansk häst också.
Ja, men det tror jag faktiskt att du säger någonting. Och det är någonting jag hade tänkt komma in på i spoilercasten också. Att jag tror att alltså det känns som ett väldigt manligt paketerat spel förpackat i en kvinnlig kostym. Eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det.
Nej, men visst,
det känns verkligen som du säger, som en trojansk häst. Liksom att det är typ... Alltså jag menar bara det hemtemat är ju ett väldigt manligt tema. Det är inte så vanligt att förknippa kvinnor med hämnd. Det brukar ju ofta...
Inte någon populärkultur alltid.
Nej. Och sen har man gjort det då med med väldigt vad heter det på svenska? Diversified cast.
Det är stor mångfald.
Ja, precis.
Diversifierad är det väl.
Ja, diversifierad kan man väl kanske säga. Så absolut. Och det kanske finns någon tanke med det. Eller så bara blev det så.
Ja, nej, men alltså, det finns mycket om det här. Och vi kanske ska återkomma till det.
Jag tror att det börjar bli dags för spoilercasten snart. Det finns jättemycket mer att säga om det här. Men ja, då måste vi gå in på handling.
Men en sista mening. Nu kommer den svåra frågan. Tycker du att det här är bättre än det första The Last of Us? Eller är det för tidigt att ställa den frågan?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker, som jag ser det, så var ettan en jävla klockren. Handlingen, alltså... Jag som skriver känner ju så här... Jag går igång på en historia när den är berättad väl. Och det fanns... Jag hade inget klagomål på historien. Den... träffade rätt på, och någonting som är otroligt viktigt, alltså det spelar ingen roll hur bra din bok eller berättelse har varit om du har ett otillfredsställande slut. Det behöver inte vara ett lyckligt slut, men det måste vara tillfredsställande på något sätt, att det knyter ihop någon tråd, att det kommer med något meddelande eller någonting. Och har du ett dåligt slut, så kan allting kan ha varit bra fram till slutet, men det är ju alla Mass Effect 3 som inte ska gå in på. Men alltså den första, den gjorde allting rätt. Historien var bra, karaktärerna var bra. Det fanns ingenting att klaga på med det spelet. Det var bara älska rakt igenom. Och här har jag tyvärr för mycket som stör mig. Så att absolut, ettan är bättre. Men jag tycker definitivt man ska spela det här. Alltså, jag kan säga så här, jag kommer nog aldrig att spela om det här spelet, för det var för jävla jobbigt att spela känslomässigt. Som sagt, jag känner mig som ett öppet blödande sår, och jag fortsätter blöda. Så att jag kommer, i alla fall kommer det ta väldigt lång tid innan jag känner att jag orkar ta mig igenom det här igen. Jag tror faktiskt inte jag kommer att göra det. Så därför är jag väldigt glad att jag spelade Completionist, så att jag har fått uppleva det bästa.
Jag känner väl att jag tycker kanske om det här 10 gånger mer än den första. Jag har varit så arg efter första spelet. Ja, det var min känsla. Jag har varit arg efter första spelet på... Ibland kanske jag blev mer arg på grund av folks hyllningar av karaktären Joel än spelet i sig. Jag tyckte ju precis som alla att det var en bra karaktär och rätt skriven och logiskt slut. Men jag kände inte att det var en bra karaktär värd att liksom hylla, utan jag tyckte det var en otroligt problematisk karaktär.
Det var en väldigt välskriven karaktär på så sätt.
Ja, det är ju det, va, och det är ju den där glappet däremellan. Och sen var det här med designen som jag pratade om tidigare för lite stund sedan. Men som sagt, det finns saker vi återkommer till i spoilercasten, teman och representation och saker jag inte vill nämna för jag inte kan. Så vi återkommer till i spoilercasten som verkligen gjorde att tvåan... Ja, återigen, jag har ju sagt det förut. Alltså, jag har ju spelat den här generationens liksom, Spider-Man, God of War, you name it. De här stortitlarna liksom, som får så mycket praise. Ja, det här spelet knocked it out of the park för mig i alla fall. Mm. Trots alla sina brister. Just nu är de är där. Och de behöver pratas om, för det kunde gjorts bättre. Och så var det. Mm. Helheten dock. Topp. Vi ska runda av. Men okej. Okay. Jules, vi kommer att släppa en spoilercast för det här som du kommer att kunna höra i ditt flöde här hos oss ungefär 1-2 veckor efter att spelet har släppts. Spelet släpps den 19 juni till PlayStation 4. Och ja, vi finns ju i sociala medier. Som vanligt även på opnavardar.se. Musiken du hör är La Villa Tulos och musiken är skriven av Django Reinhardt. Jesper Ringhög gör omslagen som vanligt. Mm. The Last of Us 2 är ett spel, hörni. Det stannar nu. Tack för den här gången. Glöm inte att det är coolt att vara snäll, för det glömde Neil Druckmann och Helly Gross.